Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Tiki Taka. Sommarvärmen är här. Vi står vid det näst sista avsnittet för hela säsongen. Känns smått overkligt bara det. Vi har finbesök i studion. Marcus Danielsson, Janne Andersson. Marcus Danielsson som cyklar hit. Janne Andersson som jag trodde skulle cykla hit. Och sen så Jonas Olsson som strosar hit. Lite coolare än oss andra.
Ja. jag satt under på den stationen. Och en gång jag kom in så var det någon teknisk fel. Så det gick längre och längre. Så jag går hela vägen.
Ja, det är väl en bra dag att gå också.
Mm. Eller?
Ja, härligt. Marcus, varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Är det bra?
Jättebra.
Ja, härligt. Janne, tillbaka. Du har ju gästat oss här innan. Det blir ju så. Vi kommer ju komma in på det, men återkomma en gång varje år.
Ja, det är det. Lika trevligt och viktigt varje gång att få prata om de här grejerna.
Ja, är det bra med det?
Det är jättebra, förutom att det inte blir en cykling då. Okay. Jag får åtgärda det en annan. Jag ska cykla eftermiddag.
Tävla mot alla elcyklister har vi slagit fast.
Ja, det är ett irriterande moment i trafiken, elcyklister, när de kommer och kör om. Men det är lite irriterande.
Det blir ju så. Man försöker slå alltid. Du, Janne, jag vet att du har mycket nu. Trots att du har lämnat liksom fotbollen tillfället i alla fall. Vi får se, men det är mycket som händer.
Nej, jag har lämnat fotbollen.
Du har gjort det?
Jag har gjort
det. Vi slår fast det
nu. Vi slår fast det en gång för. Ja, det har jag. Nej, men jag har jättemycket annat. Jag har precis spelat in en säsong av Hela kändis Sverige bak. Vilket är väldigt intressant för en kille som aldrig hållit en elbilspens i hela sitt liv tidigare. Och sen så, när jag håller föreläsningar, mentort lite, jag jobbade mycket med det här i den här perioden då, med Barncancerfonden som är mitt viktigaste och det uppdraget jag tycker är liksom mest hedrade att få vara med om. Så det lägger väldigt mycket tid. Men annars, nej, jag blandar allt mellan himmel och jord och det är jätteroligt.
Ja, det förstår jag.
Men jag brukar säga, jag gör vad jag vill, när jag vill, om jag vill och hur jag vill. Det är väldigt bra.
Kan inte bli bättre.
Nej, kan inte bli bättre.
Ja. Marcus, vad händer själv nu då? Jag menar, vi pratar fotbollskarriär här. Just nu så vet man ju inte att det är något lag i alla fall, men du får berätta själv.
Ja, nej, just nu så står jag utan klubb och gjort sedan vid årsskiftet. Då, så, men tanken är att jag ska spela något år till. Hoppas att det dyker upp någonting roligt här under sommaren som jag och min tjej kan hoppa på. Så ja, det är väl det som är tanken. Men under tiden så tränar jag på egen hand och är väldigt ofta ute på golfbanan. Så man inte riktigt kunde göra det här när det var matcher en eller två gånger i veckan. Liksom. Så det uppskattar jag, att vara mer ute på golfbanan.
Ja, men härligt. Jag får lite instruktioner här att vi har lite tekniska problem med just din mikrofon här, Marcus. Vi ska se om vi kan få in lite hjälp här av Tobias kanske och sätta mikrofonen mellan er tillfället i alla fall tills vi har löst det. Så får ni dela mick helt enkelt om det går att göra. Sådär, kolla. Är det live så är det, va? Det går inte att göra så mycket åt det. Får sätta den emellan här, ja precis. Visst är det så. Och det som många kanske noterar här nu då, vi sitter ju här med den här Barncancerfondens fotbollströja. Ett nytt exemplar, en ny upplaga släpps varje år. Imorgon är det dags för fotbollströjefredag. En väldigt speciell dag, Janne.
Ja, det är det. Det är den dagen på året där vi då tar på oss och fotbollströja på det laget vi hejar på. Ta gärna en selfie, lägga ut sociala medier och swisha en liten slant om man har möjlighet att göra det. Till stöd för då forskningen som ska hjälpa oss med och hjälpa fler barn helt enkelt som drabbas av cancer. Att de dels ska fler ska överleva. Idag är det 88%, så siffrorna går ju uppåt hela tiden, men det betyder ju också att det är 12% som inte överlever. Plus att 7 av 10 barn som drabbas då får komplikationer, biverkningar av behandlingar och sådär som gör att de kan inte leva ett normalt liv efter, även om de blir av med diagnosen cancer. Så att det min enormt starka drivkraft i det här är att fler ska överleva, men också att de som överlever ska kunna leva bra liv.
Just det.
Och det driver mig framåt i det här jobbet som ambassadör och förbundskapten för vårt fina fotbollslag.
Det är också en tröja, men vi ska ju lämna över den.
Jag har en tröja med mig. Marcus får ingen. Som du tackade ner till landslaget när jag var förbundskapten. Ja. Men å andra sidan, Jonas, förstår
jag. Jag får aldrig fråga nu. Jag kunde inte tacka
ner. Nej, jag förstår inte hur du kunde bli uttagen. Jag visste inte att Marcus skulle vara, så vi får ta den en annan. Men det är en fin tröja, en jättefin tröja som det finns några fina symboler på som är värt att prata om. Bland annat har vi 3 stjärnor här uppe över klubbmärket. Och det symboliserar de 3 barnen då i de två tidigare årens lag som tyvärr inte finns med oss längre, som inte klarade sin diagnos. Det är Knut och Levis och Alicia. Så det är tre barn som av de 22 jag tagit ut tidigare. Mm. Och har vi 11 barn i vårt nya lag. Och alla 11 var med när vi träffades här för ett tag sedan. Så det känns jättebra. Men det är också en påminnelse om att hur viktigt det är. Och att vi inte får glömma. Och att ja, fortsätta mot det här som jag sa innan. Att fler och fler ska klara sig. Och klara sig på ett bra sätt. Mm.
Jonas, du har ju en liten samling här och nu för tiden, nu har det ju liksom växt sig så stort att man behöver ju knappt förklara fotbollströjor fredag längre. Det är på något sätt allmänt känt här i bland alla som håller på med fotboll och även utanför fotbollssfären också. Man tar på sig sin tröja, tar med den till skola eller arbetsplats, tar gärna en bild, en selfie, lägg upp och så swisha gärna en slant också då, ja. Såklart.
90 20 9 9 1. Nej, men det är ju... Det är precis som du säger, nu är det ett liga-initiativ både för elitfotboll dam och svensk elitfotboll. Mm. Alltså allsvenskan, damansvenskan och superettan. Där vi då, där jag var med och representerade för Barncancerfonden i samband med de upptaktsträffarna och så. Så det har blivit etablerat och vedertaget och det mottagandet vi får är ju jättetacksamt. Alltså, nu pratar vi i egenskap av Barncancerfonden att så många är så positiva. Och det har verkligen etablerat sig de här åren tycker jag. Det är tredje året som jag är med. Det är fjärde året som man kör kampanjen. Men jag tycker att det har etablerat sig på ett jättebra sätt och man behöver inte förklara det på samma sätt som man fick göra för ett par år sedan. Och det är kul och det, jag vet barnbarn hemma i Halmstad som ska till skolan, jag fick skicka en liten hälsning till dem och det var så jag ska liksom uppmana dem att ta på sig en fotbollströja. Nej, det behöver du inte göra för det ska aldrig, kommer alla göra. Mm. Du kan bara tacka för att de gör det. Så det, vi har kommit dit nu. Det,
fantastiskt.
Ja, det är jätteroligt. Det är fantastiskt.
Jonas, vilken tröja tar du på dig? Din West Brom hänger faktiskt här bakom.
Ja, det blir ju den. Det är ju det laget också som ligger mig närmast om hjärtat. Mm. Där jag spenderar stora delar av min fotbollskarriär. Annars var jag kanske inte den som bytte tröjor ofta. Eller det blev, men de som har en lite bättre relation med.
Chris Brunt.
Chris Brunt var ju lagkompis med ju i tio och Brett Holman som spelar för Aston Villa. Vi var lagkompisar i Holland. Cesc Fabregas. Spela mot, vissa får du lite bättre kontakt med också, liksom, andra får du spela i olika lag och Fabregas var en av dem.
Just det. Villatröjan bytte man inte framför öppna kulisser.
Nej, det är exakt så. Det fick vi göra på genom lyckta dörrar. Ja, men nej, så det är kul, det är lite minnen.
Ja. Marcus, vilken tröja blir det för dig då?
Jag var också riktigt dålig på att byta tröjor. Sen har jag ju spelat alldeles för många år i Sverige och där byter man inte tröjor alls. Så, men faktiskt bara bytt två gånger. Bytte under EM med Marek Hamsik i Slovakien. Vi spelade ihop i Kina så det var lite kul. Han stod och väntade på mig efter första halvlek i spelagången och ville byta. Så det är väl lite mäktigt att han ville byta med mig.
Ja, det får man ju.
Sen hade jag inte, ju tänkt tanken såklart att jag också ville byta.
Jag minns min första tid i Djurgården. Så första matchen så ville en motståndare byta tröja. Då. Ja. Men man var från England, men vi bytte liksom. Och så sa jag inte mer om det. Och sen andra matchen vi skulle spela då. Halmstad var det, tror jag, borta. Mm. Det spöra inne på Örensvall. De måste ta det med två tröjor då. Mm. Och så kom jag in i halvtid och jag var helt dyngsur liksom, skulle byta tröja. Så var det inte någon extra tröja. Så frågade jag materialen, var är extra tröjan? Nej, den bytte du ju bort. Så det blev en medvetenhet om att Sverige byter man inte tröja.
Nej, sätt. Precis.
Nej, det brukade synas på lönespresan om du hade exakt, bort en tröja. Ja.
Jag tänker också så här, vi ska visa upp ett klipp hur det var den dagen då Janne träffade Barncancerfondens egna lag.
Jag trodde faktiskt inte att jag skulle få vara med när jag anmälde mig. Jag blev jätteglad och jätteexalterad och jag var också lite chockad.
Jag har det väldigt, väldigt fina uppdraget att få vår förbundskapten för Barncancerfondens lag. Och precis som tidigare år så är det barn i olika åldrar, tjejer, killar. Man har haft lite olika diagnoser och sådär. Så att det är väl en bra mix av hur det ser ut egentligen bland barn som tyvärr blir sjuk.
Det står Frans på dig, va?
Det är Frans.
Nej, hon heter Rosa.
Jag skulle säga att han känner nog en väldigt stor gemenskap.
i och med att han inte har kunnat vara speciellt mycket på förskola och andra gemensamma aktiviteter med kompisar och så på väldigt länge, så är det här väldigt stort att få leka med andra barn och få vara väldigt fri.
Alltså jag tycker att det är ett otroligt roligt initiativ, då jag själv är en sportfån och tycker om alla sorters aktiviteter, som mina barn har älskat fotboll. Man märker att det blivit väldigt stort, och att jag tror att det har att göra med att sport är någonting som förenas oss alla på ett sätt, och att kunna göra det och bidra till en sån här organisation som vi bara måste få att gå framåt, så att fler barn får överleva. Det är liksom, det finns inget finare.
Alltså, det är så stort, det är så stor grej att vara med i, liksom. Och att jag får göra det här nu, liksom. Det är jättefint och jättebra och jätteroligt.
Alltid väldigt starkt att se det här klippet. Presenteras ju ett nytt lag varje år, Janne. Och hur är det att få möta det här gänget?
Nej, det är ju jätteroligt, därför att alla älskar fotboll och alla tycker det är fantastiskt kul att få komma med i laget. Så att, det är roligt. Och den här, vi hade en hel dag där vi träffades som fick sin tröja, och sen så var det lite lek och spel och annat, och sen så fick vi då gå på Sverige-Serbien. Och det går runt på inneplan. Jag har ju varit på Friends eller Strawberry, som det heter nu, ett antal gånger. Men de här barnen älskar ju fotboll, men de har aldrig varit där. Att de fick gå där inne, och publikens bemötande. Jag blev lite sådär av det nu också. För att folk står upp och verkligen, det är 100% stöttning. Så att en enorm upplevelse att få vara med de här barnen på det sättet. Så det är som jag sa, ett viktigt och fint uppdrag.
Ja, det är ju, som du själv brukar beskriva det, det finaste uppdraget man kan ha. Och då pratar du om svenska landslaget förut, men då visste du inte om det här.
Då visste jag inte om det här. Nej, men det är dock att att man blir så väl bemött av alla. Det finns liksom ingen som inrynkar på näsan eller tycker det är konstigt det vi håller på med. Och de här jättefina barnen då, så att jag har sagt till Barncancerfonden att de får kasta ut mig. Jag tänker kavla mig fast vid det här, eller bli fast vid det här uppdraget så länge det går, för att det värmer så enormt att få bidra på något sätt. Sen behövs det, vi behöver ännu mer pengar. Vi måste liksom få ännu bättre. Det handlar ju om att barnen då ska överleva, men inte få, som jag sa innan, biverkningar, komplikationer. Så det gäller att hitta medicinering och behandling som är jävligare, mer målsökande, jävligare mot cancern och snällare mot barnen. Det är liksom det handlar om, att de ska klara sig, men de måste också klara sig på ett jättebra sätt. Så att, och det behövs pengar, så det är min drivkraft, som sagt.
16,5 miljoner tror jag har samlats in de här tre åren, och då har det ju stegrat ganska rejält, närmare 10 miljoner bara i fjol. Vad är målsättningen nu?
Alltså, det är svårt att säga sådär, men jag blir ju jättebesviken om vi inte kommer i varje fall upp till 15. Jag tycker att vi har etablerat det här på ett bra sätt och folk är medvetna om det, så att jag hoppas vi kommer dit. Sen har jag en egen, det är ju att vi ska slå Norge också. Men det får jag inte säga, alla pengar som kommer in är ju bra, så det ska jag inte säga. Så jag hoppas att vi får in jättemycket, men de har ju kört något år länge än vi. Men jag får inte säga det egentligen, för de som jobbar på ganska Åsa, de brukar skälla på, men det bryr mig inte om, vi ska slå Norge också. Men så mycket pengar som möjligt, varenda krona vi kan få in i vikt.
Känner man av den här konkurrensen? Just Norge, det är väl de man ska slå, eller?
Ja, så är det väl alltid, känns som. Även om jag själv aldrig fick möta Norge i landslagssammanhang, men det är alltid skönt när de kämpar lite.
Norge, eller?
Alltså, det är lite också vad det är från i Sverige. För skåningar så är ju Danmark den stora rivalen, såklart. I alla fall vi buntas ihop med danskarna om man pratar med Stockholm här uppe liksom. Men jag mötte både Danmark och Norge, men man måste säga det hade en större derbykaraktär mot Danmark.
Man kan säga Norge, antingen det är Norge, men de kör fotbollströja fredag imorgon också. Så att det därför blir det lite extra.
Man vill väl slå båda, man vill bli bäst i Skandinavien.
Ja, bäst i världen till och med. Det är ju också så att ni två kamperade ju tillsammans under, det konstaterade vi innan, alla dina landskamper, Marcus. Vilka är de starkaste minnena?
Oj, men självklart när jag fick spela EM 2021. Det är helt otrolig upplevelse, även om det var mitt under brinnande pandemi. Men sen är det väl min debut också. Blev inkallad som reserv, och sen så valde jag att sätta in mig i startelvan. Och så ja, gjorde mål efter 12 eller 13 minuter borta mot Malta. Så det var rätt, ja, det gick ju upp där. Så det är liksom, nej, men vi får ju rysningar på hela kroppen nu liksom. Ja. Nej, men bara känslan att se sin matchtröja hänga i omklädningsrummet med namnet på ryggen. Och, nej, det är svårslaget.
Också då ganska sent i karriären, om man ska säga så. 30 var det, va?
Ja, 29 tror jag. 29 eller 30. Ja, 30 var det nog, tror jag. Så det var ju väldigt sent. Men sen lyckades jag hänga mig kvar under några år där. Innan jag själv då valde att lägga ner landslagskarriären. Men det var fantastiska år. Och det var en kort period, men jag fick spela väldigt många roliga landskamper. Och det är otroligt mäktigt, måste jag säga.
Janne, vad, när du hör Marcus här berätta om storheten, det gör väl alla som får vara med i landslagssammanhang, men vad kommer du ihåg från just tiden med Marcus och den här uttagningen kanske?
Nej, men det roliga var ju den matchen på Malta, därför att jag anade ju att vi skulle bli bollförande mot Malta, såklart. Och så jag valde egentligen mellan att spela Filip Helander, och inget ont om Filip på något sätt, för det är en fantastisk mittback och han var en enorm försvarsmittback. Men i den matchen så kände jag att vi kommer ha mer boll, och då var Marcus ett bättre alternativ offensivt helt enkelt. Så att därför valde jag, vet att dagen innan vi har haft träningen mitt på dagen på arenan, och så plockade jag åt sidan och berättade. Och då kan jag säga att vår kille sa helt i chock. Totalt i chock, eller?
Ja, jo, men det var faktiskt. Ja, det var. Nej, men jag som sagt kom in som reserv och var bara jätteglad att vara med liksom. Men sen tror jag det var Vigge som hade lite strul med ryggen och tänkte under träningen att jag sitter på bänken och kollar på liksom. Sen, men det var en fantastisk upplevelse liksom, att få bli inkastad sådär på kort varsel. Men det var
häftigt. Känner du igen den här beskrivningen av att få dra på sig landslagströjan första gången?
Det gör det. Det är samma tankar och samma minnen som man kan säga. Liksom, det är mästerskap på Sverige. Det är ett starkt minne. Debuten. Mm. Jag är den enda som minns den matchen jag debuterade i. Det var Vitryssland borta i Minsk. Träningsmatch 0-0. men jag minns det väl, såklart. För det var stort. Jag hade spelat i Premier League ett par år redan. Så kände jag att jag var på en stor fotbollsscen. Men precis som man kan säga, när man kommer in i omklädningsrummet och den blågula tröjan hänger där med ditt namn. Det är ju pojkdrömmarnas pojkdröm på något sätt. Sen har vi liksom så här, enstaka matcher. Jag har Tysklands matchen i Berlin. Minns jag ju väl. Jag spelade 90 minuter den. Samtidigt så är det lite ambivalent, som alltid när du försvarar och släpper in 4 mål. Även om den matchen var så surrealistisk på många sätt. Men det är ju ofta den match som man blir påminn om. England hemma när Zlatan gjorde sitt otroliga mål. Där är liksom, jag skulle säga att det är starkare, även för jag var 10 år i Premier League, så har jag starkare minne från enstaka matcher i landslaget.
Just det. Det är ju ändå en gemensam nämnare då för alla tre, även om ni inte var i landslaget samtidigt. Och nu har vi ju ett VM att se fram emot. Janne, du har ju ändå uttryckt lite på sen du slutade egentligen som förbundskapten att du har inte tittat så mycket fotboll, framförallt inte landslagsfotboll. Visst är det så?
Ja, nej, men alltså jag ganska snabbt när jag bestämde mig för att stänga den dörren, så öppnas bara andra dörrar med grejer jag gör. Och jag tyckte det var ganska skönt. Man satt liksom varje dag och följde spelarna och utom de spelade med olika ligor. Man hade stenkoll på allt, va. Och då var det skönt att bara lägga det åt sidan sen. Och nu släpper jag alltihop. Nu tar jag ett steg åt sidan och gör någonting helt annat. Så det enda jag tittar på idag faktiskt, så är det ju att tyvärr, höll jag på sig. Jag ska inte säga tyvärr, för nu vann bägge förra helgen. Halmstad och Norrköping, mina gamla lag, som lyckas vinna samtidigt bägge två. Så jag följer allsvenskan så. Men i övrigt, så vet, och nu jag kommer att titta på VM såklart. Så, men jag följer inte med det. Min fru lika läser ju fortfarande allt och ska berätta för mig, och nu har det hänt och nu är den skada. Och, alltså jag, allvarligt, jag är förbi det liksom.
Men alltså, att titta på en svensk landskamp, det har du inte gjort nu?
Nej, jag har inte gjort, jag har sett något lite, men nej, jag har inte gjort det, för det har varit för nära liksom. I början var det...
Är du helt ärlig nu?
100%.
Är det så?
Ja, nej, men alltså, det var ju mitt lag. Ja. Som jag hade haft 7,5 år, ja. Som någon annan tog över. Ja. Och du är mina spelare. Och det är en jättekonstig känsla. Så då känner jag tyckte det var skönt att bara kliva åt sidan. Sen kommer jag kliva tillbaka. Sen precis som jag gjort mina andra uppdrag tidigare. Och bli supporter, så att säga. Men det har varit för nära innan. Och sen tycker jag ju fantastiskt kul att det går bra. Och det är ju jättekul med ett VM. Och det kommer jag följa. De matcherna kommer jag att se, såklart. Men nu, när det går gått 2,5 år. Nu känner jag att nu kan jag kliva tillbaka lite igen.
Ja, men VM då, blir det lite comeback.
Ja, det kommer
de matcherna kommer du inte kunna hålla ifrån.
De går inte att hålla sig. Det är fantastiskt.
Ja, vad säger du Marcus? Förväntningar inför VM på vårt kära landslag?
Nej, man har väl alltid stora förväntningar. Man hoppas såklart att det går väldigt bra. Jag var på plats under playoffet mot Polen och det var otroligt vilken känsla det var på arenan där inne liksom när avancemanget säkrades. Så det ska bli fantastiskt kul att följa här under sommaren. Det känns som att Graham har liksom enat laget på något sätt och alla drar åt samma håll igen. Så det är en fantastisk trupp Sverige har, så får man till det så blir det nog en riktigt rolig och minnesvärd sommar för alla svenskar.
Ja, verkligen. Och det är ju så här, ni alla har ju varit på mästerskap. Speciellt kan jag tänka mig, jag har inte blivit uppkallad än i alla fall. Men om det nu är så, när man är där på plats, man ska spendera 4+ veckor ihop. Hur viktigt är det då kopplat till trupputtagning att man hittar någon form av sammanhållning? Att man har rätt karaktärer, ska man säga, i gruppen?
Ja, men det är jätteviktigt. Sen kanske man inte alltid tar ut... Man tar ut en trupp utifrån fotbollsperspektivet såklart. Sen upplevde jag i mina år att fotbollsspelare som blir uttagen till landslaget är så glada att de är med. Alltså de är så att det inte som ett klubblag liksom, där du är dag ut och dag in, du inte får spela tillräckligt mycket så blir det så kan du tycka var besvikelsen och sådär va. Utan ett landslag så kände jag ändå att alla var glada för att vara med. Sen blir det speciellt med mästerskap. Vi hade alltså VM 2018, så från första dagen på pre-campen till dagen efter kvartsfinalen mot England så var det 49 dagar tror jag. Och det är 49, det är 7 hela veckan. De var lediga några dagar emellan. Och det är klart, då är det ju viktigt att man kan vara schysst och att man beter sig på ett vettigt sätt och att man ställer upp på varandra. Så det var min upplevelse både då och sen även under EM. Då tror jag det var 35 dagar något sånt. Att vi, man säger svenska mentaliteten på något sätt, vi kom ihop som ett klubblag under den perioden och spelarna visa en jäkla attityd tillsammans. Och därför var det så synd att vi inte gick fira bägge gångerna, för att vi kände som att vi växte hela tiden. Och även så i EM, att vi växte som trupp och som lag tillsammans. Men det, jag tog ju inte ut spelare. Någon gång gjorde jag det beslutet när jag fick ta extra spelare. Men annars så tog du ut de bästa på sitt sätt såklart.
Vad säger du Jonas? Vad var liksom från spelarperspektivet den största utmaningen att vara iväg på det här sättet?
Ja, de som inte får spela någonting. Mm. Det är ju speciellt. Alla är där och som vi pratar om. Det är kanske den största drömmen du har. Och väldigt få är privilegierade att spela med ett mästerskap. Och att då komma dit med drömmar och sen inte få spela. Nej, det är speciellt. Mm. Men sen, liksom när jag spelade i England, jag hade en trupp på 30 man. Liksom. Så det handlar om att bygga en balans i det och hitta alltså, så här, spelare som accepterar roller som kanske inte är jätteattraktiva. Det handlar om att hålla nivån på träningar efter matcherna. När de spelarna som inte har spelat ska träna, men då måste du ha karaktärer som någonstans driver de träningarna och sätter standard, sätter kraven utifrån det. Och det blir så här ännu mer tydligt såklart när du är så länge ihop som du förhoppningsvis ska vara, 5-6 veckor. Jag fattar att man tar ut på fotbollsmässiga grunder såklart, men när det kommer från Mattias 26 man dessutom, och det är klart att plats 20-26, ja men där ska jag gissa att det såg vi med Graham Potter och såg vi med Thomas Tuchel också i England kommunicera att ja, men andra faktorer där blir ju kanske inte avgörande men mer viktiga när man tar ut den typen av spelare.
Och det är ju ändå så, även om det var liksom det fotbollsmässiga som du först grundade uttagningen i, så kommer vi nog alla ihåg 2021 då när Andreas Granqvist, som har varit med liksom på en stor del av din landslagsresa också, plockades ut trots att han spelade Superettan och har varit skadad väldigt mycket. Då tänker man ju att det fanns en extra krydda som adderades där.
Ja, men så är det, och Jonas är ju inne på det här. Det var även en vanlig landslagsuttagning, så var det ju aldrig diskussion. Om vi fyra skulle vara förbundskaptenen så tror jag att vi har tagit ut samma 16, 17, 18 spelare, och det är de som kommer spela. Resten kommer inte spela, och det är klart karaktären på dem om man ska vara med länge är jätteviktigt, men man tar ju inte medvetet ut sämre spelare utan man tar ut, men i Andreas fall så var det ett klart undantag för mig därför att han kom in som gubbe 25 ungefär och skulle aldrig spela, men däremot den erfarenheten han hade och det vi pratade Jonas pratade om dagen efter matchträning och så vidare, sätta standard, så det tyckte jag var givet för mig. Jag kunde ta ut några någon annan som gubbe 25 som inte hade fått spela överhuvudtaget heller. Va? Ja. Och då tyckte jag att Garnen kunde tillföra lite grann. Så där i mästerskap så finns den med lite grann. En vanlig samling så finns det ju inte med överhuvudtaget.
Nej, jag förstår.
Så är det.
Du var ju med i det EM-slutspelet då när han plockades in. Vad kommer du ihåg som spelare? Blev du förvånad? Kändes det självklart?
Nej, förvånad blev jag inte. Alltså jag... Det var liksom, jag fick ju spela med Gran där några samlingar och tyckte han var en fantastisk ledare liksom, så jag hade inga, tyckte inte det var konstigt på något sätt. Men det var ett speciellt mästerskap när vi var liksom mitt under pandemi och allt det där, så det var fullt rimligt att han följde med, tycker jag, för han är en otrolig ledare och en bra kille vid sidan av liksom, som fick gruppen att hålla ihop under det mästerskapet, tycker jag. Så.
Hur mycket tänker du då, Marcus, på just den typen av karaktärer att få in dig i gruppen och hålla ihop gruppen så att det inte blir, jag ska inte säga splittringar, men det kan ju ändå bli uppdelat i en grupp liksom.
Ja, nej, men det är jätteviktigt absolut att få en grupp som funkar ihop. Du kommer varandra otroligt nära under de här 30-40 dagarna som det är under ett mästerskap, och då gäller det att lite som Jonas sa, liksom att det måste vara tryck på alla träningar, även när startspelarna inte är där och kör. Liksom. Så det är viktigt.
Mm. Vi var inne lite på VM nu då, och att du, Janne, kanske kommer titta lite fotboll i sommar nu då. Vilken typ av supporter blir du när du sitter hemma i tv-soffan? Känslan är att det finns lite temperament.
Ja, nej, det gör det nog, men det är det som är svårt nu med landslaget, för jag har fortfarande lite relation. Det är mycket bättre. Imorgon är det faktiskt... Jag sa, när jag slutade Halmstad så 10 år tar det. Sen kan ni fråga mig vad som hände i Halmstad. Imorgon är det 10 år sedan jag slutade.
Du skulle varit med imorgon då?
Ja, nej, 10 år sedan jag slutade i Norrköping.
Ja, just det,
så Norrköpings tidningar bokade en intervju imorgon. De har väntat i 10 år, nu ska jag tala ut. Jag sa, nu har det gått så lång tid så jag har ingenting att prata. Men är man för nära så har man liksom relationer på ett sätt. Det är därför det är rätt skönt. Nu kan jag bara vara vanligt support. Och då kan jag sitta och gnälla, kan jag säga. Jag kan gnälla på tränarna, jag kan gnälla på för sena byten. Jag kan gnälla på allt när jag supportar där. Men landslag, nu får vi se. Jag har inte riktigt än nu. Jag har inte bestämt mig för vilken relation jag har. Men jag kommer garanterat bli förbannad på någon domare. Det kan jag lova.
Det kan hända. Det känns som att man skulle vilja sitta med dig i rummet när du kollar på de där matcherna nu och se vad som händer.
Ja, vi får se.
Ja, vi får se. Så här, hörni. Jag tänker att ni ska få varsin clipboard här. Eller rättare sagt en whiteboard-tavla heter det. Jag har tagit fram några landslagssiffror. Och ni ska försöka att... Ja, det är bra, Marcus. Du kan skicka vidare där. Trycker ni på knappen så får ni ut några landslagssiffror. Ni skriver gärna stort, ni skriver hur stort ni vill, men gärna att det syns i bild i alla fall. Ni ska försöka komma så nära som möjligt rätt resultat. Det är ju ändå 3 vinnarskallar vi har här, så det kan ju se om det hettar till lite. 5 frågor. Första lyder så här. Emil Forsberg är den aktiva spelare med flest antal landskamper just nu. Ändå så är han 2 bakom Janne Andersson. Men hur många landskamper har ni 3 gjort tillsammans? Får ni tänka till här lite? Den som noterar... Jag tror att jag sa hur många Janne hade gjort tidigare, om ni kommer ihåg det. Jonas har skrivit...
Nej, vänta lite.
Är det ju fusk då?
Ja, men det är
de vet ju, ja, de vet ju sina egna.
Cool. Ja, många landskamper du har, Janne, det kan jag säga.
Nej, han sa ju det. Du,
jag lyssnar inte då.
Nej, nu, det var inte okej.
Jag tror vi är ganska nära.
Okej, okay. Janne, vi får börja där borta. Så vänder upp. 200, Marcus, 148, 135. En av er är 3 ifrån bara.
Det måste vara jag.
Det är du.
Ja.
Har du inte fler? Alltså?
Jag har inte fler. Jag har massa på bänken. Men de räknas inte.
Jag räknade att du skulle ligga på en 70 eller
något. Jag tror det är på 30.
Det tror jag helt fel.
19 på mig är det.
19 är det på dig.
Jag trodde jag 30.
Från dag 2017 så blev det ingen landskamp för mig. Så det blev inte fler.
En poäng till...
Ja, just det.
Jonas. Okej, det här är god tid på er här att försöka kvittera och ta er förbi. Thomas Ravelli blev som 38-åring tidernas äldsta målvakt i landslaget. Men hur gammal var Sveriges äldsta utespelare i landslaget vid tillfället då, genom tiden? Hängde ni med på den? Så det är ju alltså ett
målvakt, den äldsta
utespelare som har representerat svenska landslaget.
Inte vem det var.
Inte vem, bara hur. Det är bara siffror här, vet du. Kom så nära som möjligt. Du kan få en bonuspoäng om du vet vem det är.
Nej, du vet inte.
Ja. Ja, jag gissar på Zlatan, att han var 40 år.
Zlatan 40, Mackan 39.
Ja, jag ska 38, jag snålade. Det är helt rätt.
2 poäng. 41 var Zlatan.
Ja, han var det?
Jajamän.
Ja, men han spelade ju inte när Ravelli spelade väl?
Nej, alltså bara utespelare efteråt. Ravelli är alltså
jag fattade så när...
Inga bortförklaringar nu, Janne.
När Thomas...
Ja, samtidigt.
Vem fram tills då hade varit äldst? Då sa jag 38. Det var därför jag inte tog.
Jag sa en poäng bara.
Frågan är felformulerad.
Jo. Nu kommer vinnarskallen fram här.
Kolla på det efterhand, du kommer att hålla.
Okej.
Då hade jag ju tagit Zlatan direkt. Du har ju tagit ut
honom. Ja, det var det jag tänkte. Ja. Kopplat till Zlatan då. Just Zlatan har gjort flest mål i landslaget, 62 fullträffar, men hur många har listans tvåa gjort? Vet ni vem det är?
Rydell.
Bra, Marcus. Ja, Sven Rydell. Ja.
Gjorde halv typ.
Jag har ju två svar.
Du har två svar
på
två.
Jag vet att det är något av dem.
Ah, okej. Okay. Något antal.
Ja. Välja.
Det märks att jag har stängt av landslagstänket. Jag fattar inte.
Det är ju historiska frågor. Det här hade du kunnat med. Vill du börja, Jonas?
Ja, men det är Sven Rydell. Är det 42 eller 49, tror jag?
Du har ringat in 42. Ja. Ja, okay.
Jag kör 49.
Jag kör 51.
Vet ni? 49.
Det
är helt rätt.
Det är bra.
Fråga nummer 4. 1994 nådde Sverige sin högsta världsranking med en tredje plats och 2015 landar man på sin lägsta, en 45:e plats. Men vilken position innehar man just nu?
Det var fråga.
Du, det är en god.
Bara räkna länder.
Ja, just det.
Ja, varsågod Janne. 32, 38.
28.
Vi har ett svar från Marcus. 38.
Ja, det är 38.
Det är 38.
Ja, det är fan sjukt. Det var så. Vi hade ju faktiskt, jag tror vi var 13 som bäst. Men jag tror vi var 23.
Ja, det var ju
23 när jag slutade, tror jag.
Ja,
och nu är det 38.
Ja, men då var vi ändå uppe på typ en 43-44 plats för inte så länge sedan. Så att gått neråt då. Sista frågan. Janne, det här är en tvåpoängsfråga. Så nu kan du kvittera här.
Jag har inte fattat frågan.
Ska vara supertydlig här. Varje lag som kvalificerat sig till VM tilldelas en summa på 92 miljoner svenska kronor. Men hur mycket får vinnaren av VM i miljoner kronor?
Alltså, varje lag från 92 får kvalificeras.
Ja, för att komma dit bara liksom. Men om du går och vinner hela VM, du får tänka golftävling här, Olsson. Det är liksom högst summa givetvis.
Helt fel, alltså, bör man...
Ja, men det är därför detta är en tvåpoängsfråga.
Ja, det här är ju helt kast. För dåliga frågor.
Det är därför du kommer arg på domaren nu i sommar, det hör jag ju. Ja, varsågod, vi börjar från det här hållet nu då. 500.
Jag var snål.
350,
830.
Vet du vad, Jonas Olsson? 463 miljoner kronor gör att du kliver upp på en vinst. Grattis!
Tack.
Han visste ju svaren sen innan också, det är lite tråkigt bara.
Ja, det var jävligt bra. En mycket
bortglömd. Vi skulle avsluta med det här. Det blir en dålig stämning här. Vet du, jag kan få det på bra humör. För att jag har faktiskt fått äran att se hela videoklippet. Det är nämligen så att Barncancerfondens lag har gjort en egen låt som kommer att släppas om ett litet tag. 4 juni tror jag närmare bestämt. Inför VM då också. En fantastisk låt. Och vi kommer nu att få en liten teaser om hur det låter.
Så många har väntat 1000 dagar och vill inte vänta 1000 till.
Vi ger en röst åt alla.
Andra har kommit ända hem men får börja om på nytt igen.
Vi ger en röst åt alla.
Vi säger nu forskarna på väg. De säger det är dags för gott ansvar. Så swishar varje slant ni har
till alla er med
Ja, det är, man dras med direkt. En helt otrolig låt som du var med i också och skapade igen. Eller du är med i alla fall i musikvideo.
Ja, jag är med. Nej, men jag är med. Ja, det är fantastiskt. Det är ju fyra barn med Nikolas. En av dem som sjunger var med i vårt lag förra året. Sen är det Bosse och Milan och Tyra som då inte... De har ansökt att få vara med i laget men inte varit med. Så de fick vara med och göra det här istället. Mm. Och så är det då Pontus Skåmark, Rolle Nilsson och Thomas Ravelli från 94-gänget. Och GES-låten kallar vi den då. Det är Ge en slant. Mm, just det. Är tanken då. Nej, jag tycker den är jättefin. Man blir verkligen... dagen på riktigt.
Det var det. Vi var ett gäng som satt upp och kollade hela igår. Alla satt och helt blanka ögonen. Det är en fantastisk video. Det ska bli kul att få presentera den i sin helhet, förstår jag också.
Ja, nej, men det är jätteroligt. Och just barnen ska ju vara i centrum här. Sen tycker jag det är kul att de här gubbarna, inklusive jag själv, fick vara med på ett hörn. Men det är ju barnen verkligen som skapar det på ett fantastiskt sätt. Alltså.
Janne, du har ju som sagt en väldigt betydande roll i hela det här projektet. Vi har en annan som är med och jobbar också med Barncancerfonden, Frida Nordstrand, som befinner sig nere i Schweiz för hockey-VM. Hallå Frida!
Hej!
Du, jag gör så att jag låter dig själv presentera och börja med att berätta om vad du gör i Barncancerfonden. För du har ju redan varit med under presentationen tidigare i år när det här laget skulle presenteras.
Jag gör som väldigt många andra, vilket är väldigt glädjande att vi är så många som hoppar in där jag behövs, så kan jag göra någonting så gör jag det. Så förutom att jag varje år stolt bär tröjan när det är dags för fotbollströja i fredag, så har jag dels varit med och jobbat med Barncancergalan och också deltar i allt som jag kan. Kan jag ställa upp för just det här, så gör jag det verkligen. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så min tröja är med till Schweiz och även Frans. Jag vet inte om Janne har pratat om Frans. Janne, om någon känner ju Frans. Men det är ju... man blir lika berörd av alla de här barnen. Men Frans familj har ju en väldigt speciell historia där hans bror gick bort i cancer också. Så att Frans är med mig till Schweiz. Och tröjan också. Och jag tycker det är så fint. Varje slant verkligen. Det gör sån stor skillnad. Och det är att jobba med Barncancergalan när den går i tv. Det är det svåraste jag någonsin har gjort. Men det är också det absolut mest givande. För att vi får in så himla mycket pengar. Och den här fotbollströjefredagen, det är så många som engagerar sig. Och det är så lätt att engagera sig genom att bara sätta på sig sitt lagströja och visa stöd och swisha det man kan om man kan. Jag älskar att vi kan göra skillnad och jag älskar Jannes engagemang i det här också. Ju fler som kan engagera sig på det här sättet, desto bättre.
Mm, verkligen. Det är ju också så, i takt med att det här växer väldigt stort, så är det ju bland det bästa som finns att gå då på en fredag och se ute på stan alla de här fotbollströjorna. Jag vet att du kommer ha Alets IK på dig, om du inte har den då på dig nu då, det vill säga.
Ja, men så är det. Alets IK hemma från Halmstad, det är min moderklubb. Nej, men det är ju ett sätt att visa att man stöttar sin klubb såklart, och jag tycker ju det är roligt. Man hör ju folk som har gjort det på arbetsplatser här i Stockholm, när det kommer AIK och Djurgården och Hammarby på samma arbetsplats. Det kan bli en viss form av konkurrens och anbågning vid kaffeautomaten, kan man säga, för att man vill visa vilka man stöttar. Så det är en bieffekt av det här som är den stora grejen såklart. Att vi ska samla in pengar, men det blir en jäkla kul grej av det alltså.
Verkligen. Frida, om man får fråga lite hur ni har det i Schweiz och så vidare. Det är ju en helt avgörande match. Det är du hela tiden nu då för Sverige, men möter hemma nationen ikväll.
Ja, svårare än så kan det nog inte bli. Det stod mellan att möta Schweiz eller Finland, och båda har varit otroligt bra i den här turneringen. Schweiz har fått hem alla sina NHL-proffs för att det är på hemmaplan. Alla vill vara med och vinna. Och de har gått rent, de har varit så otroligt bra. Och trycket som kommer att bli klara till kronor, det här, det är klart de kan göra det, det är en match. Men då, det är en bragd, verkligen. Och jag har kämpat med min röst, för att hockey, det har varit mycket hockey de här dagarna. Så att min röst har levt sitt eget liv. Men den, hör ni en annan röst i bakgrunden, så är det honken som skriker. Han står och skriker här på frukostpersonalen. Where are the eggs?
Och han är inte ens i Schweiz.
Det har han, alltså, han, precis, han hörs ända hit.
Så han, vi har det bra. Vi går i bergen på morgnarna och så jobbar vi hockey resterande. Och nu är ju jag i en sån här speciell situation. För att om Tre Kronor klarar det här och går vidare till en semifinal, då går den rakt emot Champions League-finalen. Och Champions League är min bebis, va? Och jag står nu i en situation där man lämnar ju inte ett mästerskap mitt i. Det gör man inte. Så jag är ju kvar om Sverige är kvar. Men det skulle innebära att jag missar Champions League-finalen. Jag trodde att det skulle bli min, vad nu är, 14 eller 15 Champions League-final. Så att jag vet inte hur min framtid ser ut. Så antingen så står jag med Tre Kronor inför en heroisk liksom, semifinal på lördag. Eller så är jag i Budapest på Champions League-final.
Ja, det är ju två bra alternativ får man ju säga.
Det är en win-win, det är det faktiskt.
Verkligen, verkligen. Du, Frida, ett jättetack för att du var med oss från Schweiz. Och så får vi se dig nu då. Vi får se om det blir den tröjan då på dig eller kanske någon från Sandviken, vad vet jag.
Ja, jag har pendlat mellan Sandviken och El Herradura som är min spanska lilla by. Hästskon betyder det. De två är mina favoritklubbar. Men vet ni, alltså den här har blivit också så, den har blivit mig så kär. Så det kan vara så att det blir den här som får vara. Men oavsett så tycker jag att det är så fint. Jag vill verkligen uppmuntra alla att delta i det här. Och kan man bidra så gör det. För att det gör jätteskillnad. Och det är så kul att vi uppmärksammar det på överallt. Det här har vi en positiv grej med sociala medier. Lägg ut bilder på era tröjor och få med era kompisar.
Helt rätt, Frida, och swisha till 90 20 991 också efter att ni har gjort det. Tack så jättemycket, Frida, och ha det bra fortsatt i Schweiz. Får vi se om vi ser dig i Champions League-finalen då?
Någonstans blir jag. Schweiz eller Budapest. Med eller utan honken, vi får se.
Jag tänkte på det när man skulle få välja här. Champions League-final eller VM-final. Jag ställer så här. Champions League-final, live, uppleva det. Eller Ryder Cup. Jag vet, Janne, det vet du vad det är i alla fall.
Ja, det vet jag.
Ja. Det jag säger Ryder Cup, utan tvekan.
Ja, utan tvekan, ja, till och med.
Ja. Live.
Ja.
Det kan du inte förstå.
Nej, men jag fattar. Vi pratade ju golf innan, det går ju inte. Men jag trillade in på Masters här för något år sedan. Okay. Då jag började spela det. Och då fattade jag vilken jäkla tv-sport det är.
Exakt.
Det var helt sjukt att kunna följa det de dagarna. Så det tyckte jag var kul. Men live måste ju vara bökigt alltså.
Nej, det är kul. Nej, det har du rätt i. Jag var på Ryder Cup när det var på så här, Celtic Manor 2010. Mm. Det är som du säger, ja, det är svårt. Man vill sätta sig där på 17-18 och vänta in, så är det matchspel och så ibland på matcherna slut på tidigt liksom. Så att,
Men Ryder Cup är också, det är den här hetsen mellan USA och Europa. Alltså, det är inte som en vanlig golftävling. Liksom.
Det är den närmaste man kan komma i fotboll i golf.
Ja, men lite så. Ja. Så nej, det hade varit riktigt kul att uppleva live, det måste jag säga.
Sen också då, Janne, om du tittar på tv så kan du, det som har förhöjt tv-upplevelsen är ju att du nu får det här strecket efter bollen med. Det får du inte när du står där. Det är lite svårare att veta.
Men jag har faktiskt sett Solheim Cup som är damernas motstånd som gick i Halmstad 2007 eller något sånt. Ja. Så då var jag ute och tittade.
Ja,
så då har jag sett det live.
Bra.
Ja, Elitidrott live ska man se, för det är bäst.
Verkligen så, verkligen så. Janne, du har ju nyligen nu i början av april släppt en bok.
Ja, 7 april faktiskt, för då är det på dagen 10 år sedan som vi hade presskonferensen där jag utsågs att jag skulle bli nästa förbundskapten. Mm. Så jag och Henrik Jonsson som har skrivit en bok tillsammans innan har skrivit en ny bok då som heter Då var då. Och det man kan säga, det är en typ av dagbok under mina 7,5 år. Mm. 28 nedslag när jag och Henrik träffades och jag pratade av mig vad som hade hänt sedan vi hade träffats förra gången och han skrev ner och intervjuade mig lite och spelade in och sådär. Så har vi gjort en bok av det och det är för mig då jätteviktigt att det var då. Mm. Jag tyckte de här grejerna då väldigt mycket och det kommer jag inte ens ihåg att jag tyckte sen när jag läste det i efterhand. Men vissa grejer har förstärkts och andra har försvunnit helt. Men något sätt att beskriva tidsdokument över hur det var och var förbundskapten för mig. Mm. Inte för någon annan, men för mig då. Och jag har fått ett mottagande som varit jättepositivt därför att jag vill inte ha det att Janne talar ut. Jag vill liksom inte sitta och kasta skit till höger och vänster. Utan bara konstatera att på det här sättet, så här resonerade jag och så här funderade jag under den här perioden om de här grejerna på det här sättet. Mm. Och jag var ju väldigt tveksam till att ge ut det här. Vi hade ju ett underlag som vi hade träffats. Det gjorde vi mer för vi är kompisar och ville träffas och gilla varandra. Och så hade vi materialet. Men jag ska inte säga att jag blev övertalad för det övriga, men jag blev övertygad av Henrik då och förlaget att det här kommer folk vara intresserade av. För jag sa, vem fast är intresserad av det? Vem vill läsa det här? Men det har blivit ett jättebra mottagande. Och,
kul.
Ja, jätteroligt faktiskt. Och det är många som... Jag har inte fått... Alltså jag var ju rädd också för vem tycker, tror han att han är om han ska skriva en bok om det här, för det vill jag inte heller, jag vill liksom inte göra något väsen av mig på det sättet, men jag har inte fått de reaktionerna själv i alla fall, utan det har varit jättefint bemötande.
Det är ett roligt koncept också med det här med lite dagboksnoteringar då som ni har sammanfattat till.
Ja, och så skriver vi från när jag slutar till när jag börjar.
Ja, just det.
Så vi skriver bakvänd ordning, vilket kan röra till framförallt när man skulle skriva det, för man visste ju inte om det man skulle skriva, om det hade hänt eller inte hänt ibland när man skrev, men ja, det var Henrik som kom med idén och jag gillar faktiskt konceptet. När det var färdigt så tycker jag det blev bra. Men återigen, det är... Man får ju tycka olika. Jag tycker vissa grejer i den här boken och idag tycker jag lite annat om det och sådär. Och vissa grejer tycker jag mer. Så är det.
Ja, det är ju spännande att komma in i huvudet lite också. Jag vet inte, har du läst utdraget från Malta-matchen eller?
Nej, faktiskt inte. Får göra det kanske.
Shit, men Viktor gick sönder idag. Vad ska jag göra nu? Ja. Nu har jag bara Marcus kvar.
Ja, bara.
Jag känner inte igen det, så jag tänkte...
Ja, men det känns skönt.
Nej, och det är framförallt sen är det också, det är inte en fotbollsbok.
Nej, men precis, exakt.
Det är det som är viktigt också, så det är inte en massa, jag har inte med liksom det resultatet och det målet och massa sånt, utan det är mer ett resonemang kring hur det är att ha det här uppdraget, hur jag tänkte på den tiden kring massa andra saker runt omkring, delvis fotboll såklart, men det är ingen fotbollsbok.
Nej, men det är en kul grej. Jag vet själv, jag skrev också dagbok under de åren jag var i Kina liksom, och det blir också tillsammans med landslaget under den perioden liksom, jag drog någon anekdot här innan liksom. Jag typ inte orkat gå tillbaka och läsa den, men det finns liksom sjuka grejer som hände som jag som man skulle kunna berätta om.
Ja,
liksom. Så det finns
bra material. Men du har alltså inte läst den?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det, men ibland så dyker det upp minnen så här, vad fan det där hände, det var ruggigt sjukt liksom, som bara, det bara försvann in i mängden, för det hände så jäkla mycket under de här åren.
Det känns ju som att vi har en andra bok här på gång.
Ja, men det finns nog bra material till det. Det gäller bara, för det känns som att man bara skrapat på ytan lite vad jag har berättat utåt.
Ja, verkligen. Vi konstaterade innan här att du fastnade i, för att rätta mig om jag fel, 7 veckor med Rafa Benitez och Sam Larsson. Ni var i princip helt nedstängda bara ni tre.
Ja, vi var i Hongkong tillsammans i 7 veckor. Det var spännande veckor alltså. Då fick man lära känna Rafa Benitez på djupet. Det mesta handlade om fotboll, så kan jag säga. Det var det.
Vilken tränare har du velat vara instängd med i 7 veckor, Jonas?
Ingen av dem jag har haft, ska jag säga.
Får välja någon du är nyfiken på, helt enkelt.
Men Roy tyckte jag ju om, Hodgson, som jag hade som tränare. Han var lite mer än en fotbollstränare också, väldigt kultiverad och kunde prata om annat än fotboll, så att han hade ni valt.
Janne, imorgon är ju den stora dagen då, och jag kan tänka mig att det finns en del att göra. Det kommer vara en intensiv dag för dig också kanske.
Ja, det är det. De här dagarna, jag är här, jag har nått upp då till mer idag, och sen så har jag då, det är väl hela dagen imorgon nästan på olika ställen och prata för fotbollströjefredag, och det som jag sa, jag gör det med energi och entusiasm, för jag tycker det är så viktigt, så jag kan hålla på. Jag skulle kunna hålla på varje dag, kan jag säga, med detta, för att jag brinner så för frågan. Så hoppas att vi kan slå rekord imorgon till att börja med, slå de 10 vi hade förra året, men sen också att vi kan sticka på en bit
mot 15
upp.
Va?
Mot 15, ja. Och jag ska inte säga mot Norge. Som sagt, Frida var inne på, det enda krona räknas.
Ja, verkligen.
Det är såväl små som stora bidrag.
Ja. Du nämnde ju de här 3 stjärnorna också. När jag har nummer 12 på ryggen, finns ju en anledning till det. Och det här bandet då, som man kan notera på ärmen här.
Ja, superbandet som barnen har, där de då trär på pärlor beroende på vad de upplever med sin sjukdom. Det är några som har siffror som det går liksom inte att förstå, hur många behandlingar de har varit, hur många gånger de har varit strålade, hur många gånger hur många nätter de har legat på sjukhus, hur många dyr. Alltså, det är helt sjukt. Och så trär de på pärlor på sitt band. Vissa band är ju så här långa, de som har haft långa sjukdomsperioder. Så. Och det symboliserar då det här på mudden. Mm. Det är liksom deras superband. Så att det är den. Och sen så är det då 12:an på ryggen som är ju 12:e spelaren. Men också då att det symboliserar ju också de 12% som då tyvärr inte överlever. Det är ju så tyvärr att vissa diagnoser är ju, har man inte liksom lyckats komma till rätta med alls. Så är det. Många går ju uppåt. Föräldraforskningen gör att fler och fler överlever. Men vissa är ju fortfarande oerhört tuffa. Mm. Så att det är 12:an. Och sen så då barnsupporter på ryggen står det också. Vilket är såklart. Vill man då bli månadsgivare? Man kan bli också till Barncancerfonden. Då är man barnsupporter i så fall. Så det är en jättefin tröja med många fina innebörd. Och jag tycker den, det är tredje året som sagt vi har tröjor. Jag tycker den varit fina varje år. Mm. Och den här är jättefin. Och speciellt stjärnorna. Och ni som är fotbollsfantaster vet ju att en stjärna är ju 10 mästerskap. Mm. Sådär, men de här symboliserar tre olika barn. Så att, den är fin, tror jag.
Ja, den är fantastisk och hela det här initiativet är fantastiskt. Det ska bli kul att se alla där ute under morgondagen ta på sig sina matchtröjor. Vi uppmanar till dig igen. Viktigt att ta på era matchtröjor, ta en selfie och så swisha en summa då till Barncancerfonden. Janne, jättetack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Och vi ska gå in på lite Champions League-snack nu, för nu laddar vi upp mot finalen. Och det är ju så att vi har en svensk för första gången sen Henrik Larsson och Fredrik Ljungberg figurerade. Och återstår väl att se om han är med från start då, Viktor Gyökeres. Klart däremot är att han har satt ett ordentligt avtryck bland sina lagkamrater i Arsenal.
Ja eller?
Ja.
Funkar det?
Eller ska jag? Är det bättre?
Ja, det är
ska jag hålla?
Eller blir det bättre om jag håller? Vad tycker du?
Jag tycker det blir bättre.
Okej.
Okay. Få förunnat att spela en Champions League-final. Senast det var svenska som spelade, det var 20 år sedan. Det var Ljungberg mot Larsson. Hur stort är det för dig?
Ja, det är det här man drömmer om. Man vill spela såna här typer av fotbollsmatcher. Och, ja, och få göra det första säsongen med Arsenal efter att ha vunnit en Premier League-titel, ja, det känns väldigt bra och jag ser fram emot det mycket.
Det har gått 20 år sedan Fredrik Ljungberg och Henrik Larsson spelade Champions League-final. Nu är det dags för nästa svensk. Och när vi besöker Arsenals träningsanläggning en dryg vecka innan finalen så är det tydligt hur uppskattad Viktor Gyökeres är bland sina lagkamrater.
Yeah, incredible. 20 goals. And going in his first season for a club, there's a lot of noise around Arsenal, a lot of noise around strikers, and he's come in and delivered a title in his first season, so can't say much more.
Han har varit fantastisk helt sedan han kom in. Har kommit in med massa energi, massa power, skårat många mål, skårat viktiga mål, och varit god hela vägen. Så en fantastisk första säsong. Och ligatitel i första säsongen är inte dålig, så han behöver vara happy.
He's a really really nice guy. I get along really good with him and we live close to each other as well, so yeah, he's a really really nice guy and top footballer and he really helped us a lot. It was not easy for him to come in this season in Premier League after playing for Lisbon and he did amazing. I hope he's gonna score one or two more goals.
Yeah, Vic is a very funny guy, you know. He's very funny. He has some very good banter. But yeah, he definitely brought a lot of laughs off the pitch as well, so I'll say that.
Ja, det är fantastisk känsla just nu att få vara här. Bra energi i laget såklart och ja, vi ser fram emot finalen nu. Men samtidigt så ja, har vi njutit nu i några få dagar av vunnit ligan. Men det är klart att det är extremt kul att få spela såna här typer av matcher. Och vi vet att det kommer bli tufft mot PSG eftersom de ja, är extremt bra. Vann förra året så ja, de har erfarenhet från det. Men vi vet också hur bra vi är och ja, vi går in för att vinna den matchen.
Ja, på lördag är det alltså dags klockan 18:00 PSG mot Arsenal och det är klart att det är en extra krydda att Viktor Gyökeres kommer eventuellt att figurera i en startelva också.
Mm.
Hoppas vi.
Nej, men ha en svensk som är affischnamn i Champions League-finalen, för det är han ju verkligen. Men Henke gjorde ju en otroligt inhopp och bidrar till i allra högsta grad till att Barcelona vann, men på förhand så är det ju den största, alltså, stunden för en svensk i en Champions League. Mm. Så att, det ska bli kul att följa.
På tal om svenska ska vi passa på att göra ett instick här. En Anthony Langa-tröja. Han som var uttagen och blev uttagen av just Janne Andersson en gång i tiden. Den kommer att lottas ut i samband med Sveriges träningsmatch mot Norge. Allt man behöver göra är att gå in på våra sociala medier, gissa slutresultat och första målskytt. Och så har man alltså chans att vinna en Elanga-tröja, årets upplaga. Eller så tar vi någon från ditt gäng här, Jonas, kanske.
Mm, det är bara att plocka.
Det är bara att plocka. Marcus, Champions League-final, speciellt givetvis på många sätt PSG och Arsenal. Det kanske inte är så att det är de lagen du följer främst, men det är också svår match att missa på något sätt.
Ja, det blir nog att sätta sig och kolla på lördag. Och som ni nämnde, det är otroligt kul att det är en svensk med. Det blev nästan lite överraskande när man såg att det var så länge sedan det var en svensk med i en Champions League-final. Så och också otroligt kul för Gyökeres att liksom, tog hem Premier League för en vecka sedan och nu spelar en Champions League-final liksom, om man bara ser till den kritiken han fick i början liksom, och det är bara imponerande att han bara fortsatt köra på och han har gjort sina mål liksom.
Okay. Och sen också komma in i ett VM liksom, du vet Mackan som också varit med i mästerskapet, det handlar ju om att ha de spelarna som kommer göra skillnad, att ha dem i bra form, att de har lite momentum, så kan han göra en bra match för, kan han avsluta med en titel till och komma in med den energin i landslagstruppen. Det tror jag är jätteviktigt för svenskt förhållande.
Ja, det är ju en otrolig match på många sätt och det har varit två vägar att ta sig dit också. Arsenal som kanske på pappret då upplevs ha haft en lite enklare väg med motstånd Leverkusen fram till Atletico Madrid i semifinalen och så hade man då Sporting dessförinnan. PSG har ju fått slå ut Chelsea, Liverpool och Bayern München. Men det betyder ju inte att man kanske står som jättefavoriter i finalen. Det är ju två otroliga lag.
Ja, det är det ju. Sen så får man väl ändå säga att PSG är tydliga favoriter. Arsenal som sagt hade kanske en lite lättare väg, men de är obesegrade. Mm. Även i gruppspelet. Det är ju Bayern München till exempel, hemma på Emirates. Jag tror så här, alltså PSG är ju Europas bästa lag. De är regerande mästare. De är favoriter som sagt. Men är det något lag som kan störa dem så är det nog Arsenal med tanke på hur de båda lagen spelar fotboll. Mm. PSG är offensivt, det är total fotboll. Arsenal då, ja, men väldigt, väldigt skickliga försvarsmässigt, väldigt skickliga organisatoriskt, väldigt skickliga på att ja, men så här, ta ner tempot och kontrollera det. Och jag menar, de delarna är ju det som väldigt få lag har lyckats göra mot PSG, men kan Arsenal göra det bra, det är allt möjligt över 90 minuter.
Mm. Och här får du verkligen svart på vitt då, det du är inne på Jonas, ett Arsenal som står med Champions Leagues bästa försvar, ganska överlägset också, bara 6 insläppta mål på 14 matcher. PSG har ju spelat 2 matcher mer, de spelar ju playoff också för att komma in i slutspelet då. Har gjort 44 mål på 16 spelade matcher. Det skulle till och med få Marcus Danielsson och darra när man ställer sig inför ett sånt lag, va?
Ja, verkligen. Otroligt bra lag PSG. Jag minns, satt och kollade förra årets Champions League-final där de fullständigt bara körde över motståndet. Ja. Liksom, och imponerade av dem. Men otroliga siffror som Arsenal har. Alltså 6 insläppta på 14 matcher i den bästa turneringen som finns. Liksom. Mm. Alltså galet bra, oavsett vilka lag. Om det har varit en liten enklare väg så är det ändå galet imponerande.
Mm. Ja, det är makalöst.
Ja, samtidigt som man har balanserat liksom den inhemska ligan och liksom pressen som har varit på dem i Premier League att vinna för första gången på 22 år, det har de löst samtidigt då som de liksom har presterat så här bra i Champions League. Det är otroligt imponerande.
Ja, de har gjort 29 mål också. Det är nästan 2 i snitt liksom. Och det är bara att PSG har varit brutalt bra liksom. Så, men 29 mål på 16 matcher är också
verkligen
ganska bra. Liksom.
PSG lite svajare då i försvaret om man tittar lite längre ner på listan över lag som har släppt in mål. Jag tänker så här, när man tittar på Arsenal nu för tiden så pratar man ju ofta om dem som liksom, de har världens bästa mittbackspar i Saliba och i Gabriel. Och nu sitter jag med 2 mittbackar här som dessutom har gjort en säsong tillsammans. Det är klart att ni kan peka ut varandra direkt om ni vill för att det ska bli bra stämning i studion. Men jag vill börja med att fråga dig, Marcus. Vad uppskattade du hos en mittbackskollega?
Alltså den här stabiliteten, att du vet exakt vad du får av den du spelar bredvid. Att liksom, det kommer inte vara massa konstigheter, utan du vet exakt vad du får, du kan lita på honom, han kommer styra dig, du kommer styra honom liksom. Och det här att man gör, ja, det vet ju Jonas, när man spelar mycket matcher ihop liksom, när man egentligen knappt behöver prata med varandra.
Man vet exakt vad.
Ja, men exakt. Sen var ju Jonas sällan tyst på planen liksom. Det var ju man fick sortera där, kan jag säga. Det var så liksom. Men det var fantastiskt.
Är det så? Är det någonting det här med att liksom snacka, styra? Du var ju lagkapten också i Djurgården. Jonas, var det någonting man lärde sig i takt med typ tiden i England? Eller har du alltid varit så?
Jag har ju alltid varit så. Sen så är det liksom, det handlar ju kanske inte vara så första året i England. Det handlar ju också om att komma in i en grupp och hitta hierarkierna där och vara trygg med, jag menar, svårt att komma in första veckan liksom, eller första månaden och ställa krav och så vidare. Men så det tycker jag är så här, det är något organiskt som sker. Sen så har du ju spelare som är mer eller mindre verbala i sin natur kanske. De egenskaper jag uppskattar, precis som Mackan säger, och du vill ha en mittbackskollega som tänker fotboll, som är fotbollsintelligent, som du vet kommer att ta bra beslut och inte så här sväva iväg och överarbeta situationer när det är som viktigast. Där var Mackan väldigt, väldigt tacksam att spela med, tyckte jag. Sen är det lite vilken fotboll du spelar, såklart. Spelar du högre upp i plan, ja, men jag då som hade brister i snabbhet och vändningar, då ville jag ha någon bredvid mig som var snabb och som kunde liksom täcka upp där men grunden är ändå, precis som man kan säga, liksom den här kommunikationen som finns utan att man kommunicerar kanske. Man tänker på samma sätt, man är trygg när man går in i en duell, så vet man att sin kollega kommer att vara bakom, han kommer att vara på rätt yta, han kommer att tänka på din rygg, han kommer inte tänka på någonting som gör att han ser bättre eller sämre ut. Det vill du ha, den tryggheten vill du ha, den får du ofta genom att spela mycket matcher tillsammans. Sen har du, det jag upplevde när jag spelade med Mackan, att hans bästa egenskap är just, tyckte jag, var just det liksom, att fotbollsintelligensen och beslutsfattningen under press. För du kan ha, allt idag också när det gäller förberedelse och analytiskt och så vidare, du kan gå igenom, ja men okej, vi ska göra så här i den situationen och när det är så här och när matchen står vägen så vi gör så. Sen så kommer du inte ifrån att under matchen du kommer att ha hundratals situationer där du tvingas ta beslut utifrån din egen fotbollsintelligens. Och den faktorn i synnerhet för mittbackar är, tycker jag, helt utslagsgivande. Och den som skiljer en riktigt bra mittback från en bra mittback.
Är det där som Jonas pratar om nu med fotbollsintelligens, så att man på något sätt ligger på samma nivå? För jag kan ju tänka mig att det blir problematiskt om du nu har hög fotbollsintelligens och så får du in en mittback i laget som du ska spela bredvid som inte alls är på samma nivå, kontra till liksom, ja men jättebra fotbollstekniskt, men är inte där.
Men där kommer alltså kommunikationen in då.
Ja.
Alltså så här, om jag spelar med Mackan, men det behöver inte jag kommunicera så mycket, för jag visste att han tog rätt beslut och jag visste att han tänkte fotboll på sätt. Spelar någon som du känner är lite mer som kanske har sin liksom USP i det fysiska och vill in i duell och så vidare, har det som sin stora styrka, men då får du kommunicera mer med honom, kan man hålla tillbaka honom i stunder, kalla in honom, se till att han är med på helheten.
Förutsatt att man är lyhörd då också.
Ja, där kommer det till kravställning liksom, och där var jag väldigt tydlig. Så gjorde du inte det som du förväntades göra, även om du får höra det. Och det är liksom där tar ju alla ansvar i ett lag, så jag säger. Och är du inte lyhörd för den typen av kravställning, då spelar du kanske inte. Och det är väl där igen med hierarkier liksom. Jag tror att det är viktigt att ha en tydlig hierarki i en lagdel, det är viktigt att ha en tydlig hierarki i ett lag. Och det är viktigt att de som är högst upp i den hierarkin ser till lagets bästa och inte sitt eget bästa.
Behöver du aldrig höra en arg Jonas, eller?
Jo. Men jag tror det var hans sätt att vara inne i matchen också. Det var liksom, jag lärde mig otroligt mycket att spela bredvid Jonas. Man tänkte innan jag kom till Djurgården och man tänkte att man pratar mycket på planen, så spelar man bredvid Jonas och liksom, det var bara, jag lärde mig otroligt mycket som jag blev lagkapten året efter liksom, och då kunde jag ta med delar som jag tyckte Jonas gjorde jättebra liksom, kunde jag ta med in i året efter liksom.
Hur lång tid tar det för dig, skulle du säga, när du får in då? Nu fick du in Jonas i det här fallet, men du har ju spelat med många andra mittbackar med. Oavsett om det är så att du byter klubb eller det kommer någon ny till din klubb, att ni känner så här, ah, men det här är en match, vi kommer kunna lösa det här.
Nej, men det känner man rätt snabbt, alltså både med mittback eller den ytterbacken man har bredvid sig, liksom, att man känner jättesnabbt om att ah, men den här spelaren klickar jag med. Liksom. Ja, med Jonas funkar det jättebra. Jag tycker ju en spelare som Victor Nilsson Lindelöf är liksom helt otrolig. Jag tror inte folk förstår hur duktig han är.
Nej, det tror jag inte heller. Han känns lite underskattad.
Ja, han känns väldigt underskattad. Det är många som tar han lite för givet i landslaget. Att, ja, men varför han inte bättre? Men han presterar varje gång han spelar. Han var i Manchester United i 8-9 säsonger. Det är inte många spelare som kan göra det. Liksom. Och nu går han upp på mittfältet i Aston Villa och är liksom toppklass där också. Så det, nej, men det gäller att hitta en kemi liksom, och som Jonas säger, att man behöver inte prata, men man vet hur den andra kommer agera, och man har liksom den tryggheten att fan, jag kommer inte behöva städa upp här, utan för jag vet att han gör sin grej, och då kan jag ligga i min rätta position där jag vet är det mest optimala för laget.
Så fort det minsta tvivlet infinner sig i dig, att du inte litar på din mittbackskollega och inte litar på din interback, ja, men då är det så här, där är ju skillnaden. Alltså, så här, du går i en duell, ser du fram i en duell och du känner att du kan gå 100%, ja, men då vinner du ofta den duellen. Tvekar du någon, liksom, är du 95% säker och tvekar en tionde sekund, så snabbt så går det ju. Då kommer du ofta fel i situationen och som sagt, och det är ju som man kan prata om Vigge, jag tycker han är 10 poäng, men det är också det som är liksom det svåra i ett landslags sammanhang där du inte har träningarna i den utsträckningen, du har inte spelat överdrivet mycket matcher tillsammans. Och då är det ännu viktigare att du har liksom, apropå då kanske Potterna han kommer in med så här tydliga, enkla direktiv hur du ska försvara. Det är liksom inte, man får inte uppfinna hjulet, utan det viktiga är att ha liksom ett enkelt och tydligt ramverk som spelare kan förhålla sig till.
När man pratar just om Victor Nilsson Lindelöf, jag tycker det är jätteintressant att höra det du säger, Marcus, för att det vi kan se utifrån, det är ju det uppenbara vad han gör på plan, och det är ju inget tvivel om att han löser mittfältspositionen till exempel, att de vill jättebra, samma sak i de flesta landskamperna också, en stabil PS liksom. Men ändå så är det ju någon form av känsla av underskattning i Sverige, om jag pratar för liksom svenska folkets sätt till vilken nivå han har i sig. Vad är det vi inte ser då som ni ser på insidan som gör honom till den spelaren han är?
Nej, men jag tror också att han spelar ett mittbackspel som inte är så
sticker inte ut.
Alltså, det är inte så, han gör bara saker jättebra liksom. Han löser situationen, kan han bra med bollen med båda fötterna, han kan placera sig rätt, det här som den vanliga supporten som tittar på matchen inte ser, men liksom som kanske jag och Jonas, om vi tittar på match, att vi ser att ja, men han är rätt positionerad hela tiden, han ger en trygghet till laget, sprider liksom ett lugn. Och det här att jag tycker det är fantastiskt att han är lagkapten liksom, i svensk
för det är liksom,
där har han ju också fått liksom, kritik att men han är ingen ledare, men han är otroligt bra ledare.
Ja, det är...
Ja, och som man kan säga, det handlar ju alltså, där är man ju återigen där med beslutsfattning. Jag fick alltså, en tränare i England som gav mig det bästa rådet som jag har fått som mittback. Han sa att Ibland är det ett bättre beslut att vara tvåa på bollen. Det vill säga att du har de här brittiska mittbackarna som ska in i varje duell och vinna varje duell. Och 9 av 10 så klappar publiken av vilken glidtackling och vilken duellspelare. Ja, men tionde gången så kanske du inte ska vara i den duellen. Då kanske du ska stå kvar och hålla din yta. Och där tycker jag Vigge är 10 poäng. Och därför, som man kan också säga, det är kanske därför han inte liksom utåt sett syns så mycket. Han är inte extravagant när han spelar. Men det är inte den mittbackstypen som han är heller. Han ska vara den som verkar i det tysta och som aldrig gör ett misstag, men som kanske heller aldrig liksom överdrivet syns.
Det
finns färre sådana mittbackar idag, skulle jag säga, med tanke på hur de flesta lag bedriver, alltså spelar försvarsspel idag med mycket markeringsinslag med hög press och, alltså jag tycker också att han är underskattad för massan.
Innan vi går in på ett litet avslutande moment här, så vill jag bara fråga, det har ju varit det största frågetecknet i kvalet, skulle jag vilja säga ändå, försvarsspelet, det var ju tveksamt. om jag är snäll.
Det var också ett svårt sätt att spela försvarsspel.
Ja, men det var ju det. Men man kom ju ändå till ordning. Liksom, man fick ju ändå ordning på mycket liksom, med de här två helt avgörande matcherna. Det såg i alla fall bättre ut. Men nu då, när man ställs inför ett VM-spel, vad känner ni? Vad, är det liksom fortfarande frågetecknet i det här laget? Eller har man lyckats räta ut det? Vad tror ni?
Det är klart att det, alltså, så här, nu har vi spelat två matcher som var bättre. Mm. Men det är klart att det kommer vara frågetecken kring försvarsspel med tanke på hur det har sett ut. Men så är det för de flesta landslag. Liksom. Kolla på England, kolla på Tyskland, kolla på Brasilien, Argentina, mm. som de stora länder. De vet inte riktigt var de står heller. Men som alltid, när det Graham Potter gjorde var ganska enkla grejer egentligen. Men när du har det svårt försvarsmässigt, ja, vad gör du? Centrerar, mm. faller ner, mm. gör det trångt centralt. Mm. De delarna ska man ju fortsätta göra. Och sen tycker jag också att vi ser på de matcherna också att Sverige är fortfarande bättre offensivt i omställningssituationer. Med Jökeres, med Lange, med Benjamin Nygren, med Isak om han är frisk. Så att, jag menar, det är bara för att ädla det, tänker jag.
Ja.
Du får märka svar också.
Ja, jag tänkte säga det, men om det är någonting du känner då, samma.
Ja, nej, men Graham satte ju en bra trygghet liksom och... Om man bara ser till hur truppen är sammansatt så ser det ut som att de kommer spela tre mittbackar. Och sen är det väl försöka välja vilken målvakt som ska stå. Nordfeldt gjorde det i bra i kvalet. Liksom. Mm. Så det hittar den tryggheten där. Och sen, ja.
Vem ska stå då? Oj,
det är svårt. Alltså. Jag ska väl säga, Victor Johansson har jag inte sett jättemycket av. Kribba har ju liksom haft bakom mig några landskamper och tycker han är otrolig. Jakob Widell har jag också spelat med och är en otrolig bollstoppare. Liksom. Mm. Så jag skulle nog välja mellan Nordfeldt och Jakob.
Mm. Finns det någon i truppen eller vill du säga?
Nej, jag ska bara säga att jag tror ju på... Alltså, just landslagsfotboll är ju speciellt som sagt. När man inte har mycket match och mycket träning. Jag tror ju, alltså så här, hittar man någon form av momentum efter tre år av haveri i princip, liksom, som man gjorde nu i playoff, ja, men då bör man kanske hålla den startelvan så intakt som möjligt. Jag är inte helt säker på att man ska spela Alexander Isak i första matchen. Det är klart att man, vill man gå långt i VM så är klart att man behöver Jökeres och Isak i superform. Mm. Samtidigt så som sagt, Polen-matchen var bra. Jag tror ganska tryggt då i premiären att hålla den hyfsat intakt. Mm,
mm. Ja, det blir spännande. Och det blir det även på lördag, för då är det dags för Champions League-finalen. Vi återvänder till den, för vi har en elva här. Så som PSG har formerat sig de absolut flesta gångerna den här säsongen i alla fall. Vi har ju då Stafanov i mål, Mendes till höger, Marquinhos, Pacho, Hakimi, Vitinha en liten sittande, João Neves, Fabian Ruiz, Kvaratskhelia, Dembele och Doué. Det är en ganska bra elva.
Det får man säga.
Ja. Ja. Nu är ju då utmaningen här för Jonas Olsson och du får fylla på här, Mackan, med eventuella inspel då. Att du ska få
jag håller den?
Ja, det är väl smidigast. Eller ska jag kan hålla den. Jag håller den så här. Ja. Du har ju ett gäng Arsenal-lappar här. Ja. Du får motivera och berätta vem det är du sätter in och vem du byter ut. Vilka Arsenal-spelare skulle ta plats här då? Alltså?
Det blir enkelt.
Det blir enkelt, ja. Jag tror det skulle vara en tuff uppgift det här.
Det är en som är given, tycker jag.
Okej.
Okay. Det är Vidreja som har varit...
Slänger iväg den här då.
Tveklöst Premier Leagues bästa målvakt. Kanske Premier Leagues bästa spelare också.
Bästa spelare?
Ja, men så här, 19 hållna nollor. Matchavgörande räddningar mot West Ham till exempel.
Ja.
Mot West Ham när vägen stod, eller när den matchen stod och vägde. Klart Bruno Fernandes har jag sagt tidigare, tycker jag har varit bäst i Premier League. Men Raya
är en till Arsenal-spelare som jag vet att du gillar också den här säsongen.
Ja, alltså, jag tycker Gabriel och Saliba är otroliga. Men ja. Marquinhos, Pacho.
Flyttar på
dem. Så här, ska man ta bort någon? Så är det. Marquinhos flyttar inte på. Jag tycker han är lagets hjärta och själ.
Ja.
In med Gabriel då. Jag tycker kanske Saliba har varit nästan bättre än Gabriel försvarsmässigt i år. Men Gabriel som är ju helt otrolig på att attackera boll på hörnor.
Det,
han får trycka till som ett offensivt vapen.
Det är också sex insläppta mål. Det säger vi.
Ja. Ja, men, man kan argumentera för Saliba också såklart för Marquinhos. Men jag väljer att... Och låta han så kvar.
Ja.
Nej, men jag håller med. Marquinhos är också en liten favorit från min sida. Han är liksom helt otroligt bra spelare. tryggheten själv där bak.
Ja, och sett att de liksom har gått från individualister till kollektiv PSG. Det känns som Marquinhos är bärande i, liksom, i den ekvationen. Alltså det är inte fler. Declan Rice.
Men nej, det var nu, han jag tänkte
nej,
på.
Men nu frågan så här. Ska utifrån hur PSG spelar fotboll eller bara utifrån liksom,
hur
PSG spelar fotboll?
Ja.
Nej, då kan inte du... Nej, det vet
du får ändra om informationen om du vill. Du kan flytta upp Vitinha dit om du vill.
Declan Rice då. Ska vi ta hit...
Ska vi ha två sittande mittfältare då? Eller?
Ja.
Ska vi flytta upp Vitinha?
Ja, det får vi göra. Mm. Och så kör Neves och Declan Rice. Eller, ja, tycker du?
Eller Rice där.
Alltså jag är ju svag för Ödegård alltså. Men sen kanske inte han har gjort någon super
jag håller
säsong,
med.
Liksom. Jag gillar honom som spelare. Jag tycker han är riktigt fin att titta på. Liksom. Men,
jag håller med. Det, man skålar mycket ju.
Ja,
så inte hittar någon rytm.
Nej, precis. Så det är där han faller bort kanske.
Ja, men jag håller med. Annars så är han en otrolig tia ju. Mm. Men annars är det väl, jag vet inte.
Nej,
annars
svårt.
Kommer inte, alltså Jörkrus för ursäkta, den blev Ballon d'Or vinnare. Kvartskelia.
Ja, det är svårt att
flytta
på sig.
Ja. Och Kvartskelia är ju, ja, han är väl den spelare som är i bäst form i världen för tillfället, känns som.
Mm.
Du är, ja, man kan argumentera för Saka, men jag tycker inte Saka har lyft, alltså så här, han har varit tongivande i Arsenal, men han har kanske inte hittat den höjden som vi vana att säga.
Nej, men precis.
Alltså, du är, går före för tillfället.
Med reservation då för Ödegård, är det någon annan här, Marcus, som du känner du skulle byta ut?
Nej, det är riktigt svårt. Alltså, jag tror inte det. Jag gillar ju även han Trossard, men det är ju liksom, det går ju inte att sätta in honom där för...
Nej, det går inte.
Det går inte.
Så han får vara på bänken.
Ja.
Vad säger de om att ta klivet in här då, själv?
Ja, men det hade varit kul att spela.
Marquinhos.
Det hade varit tacksamt, tror jag.
Du behöver inte skrika så mycket, Jonas, om du spelar bredvid Marquinhos.
Nej, det, då hade jag, apropå hierarki. Men så här, Arsenal får väl ha nästan hela bänken då?
Vad sa du?
Alltså, Trossard, Ödegård kan man på bänken. Saliba, Calafiori kanske.
Ja, men även om det väger över för PSGs fördel så känns det ju som att det är en ganska öppen match ändå ju.
Ja, så känns det.
Ja.
Ja, absolut.
De kommer ihop som ett lag uppenbarligen, släpper bara in sex mål och så vidare.
Mm. Ja. Nej, så här, alltså, ja, de har bäst individualister på PSG, det kommer man inte ifrån. Liksom, en, det blir ett lagspel.
Ja, precis. Ni får avsluta med bara snabbt då. Vad tror ni? Hur tror ni det slutar? Ge mig ett resultat här nu.
Nej, men jag säger 2-1 till, till PSG.
Mm, 2-0 PSG, tror jag.
PSG-seger, ja. Spännande. Marcus... Tack så jättemycket för att du kom hit.
Mm, tack själva, jättetrevligt.
Super, ja, och, intressant och kul att ha dig här. Samma sak med Jonas givetvis. Skickar vi en hälsning till Janne också som befinner sig till nästa uppdrag. Vi påminner också om fotbollströjefredag som alltså inleds imorgon. Ni vet vad som gäller. Ta på ert favoritlags fotbollströja. Ta en bild, en selfie, dela i sociala medier och framförallt swisha till Barncancerfonden. Tack för att ni var med oss. Vi är tillbaka för säsongens sista avsnitt nu på måndag.
Mackas Mjolaklubb bara. Vilken är din Mjolaklubb?
Vad sa du?
Mjolaklubben. Vilken är din?
Skogstorps Goif.
Ja, det ska vi göra.
Ha det gott allsammans!